Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej och välkomna till Plugg 26 plus. Och idag har vi två gäster som är med oss på Zoom-länk, så att vi är verkligen mitt i coronans
epicentrum.
Ja, verkligen, så känns det. Det här är definitionen på 2020 på många sätt. Och ja, men ni kan ju få presentera er själva. Jonas, vi kan ju börja med dig.
Ja, jag heter alltså Jonas Nilsson och har jobbat som lärare i 20 år. Jag pluggade i Stockholm 97-00 till idrottslärare. Och jobbade sen som idrottslärare 7 år ute i ett utsatt område i södra Stockholm. Där fick skapa mig en hel del nya metoder för att överleva länge inom yrket, kände jag. För att nå fram till ungdomarna. Metoder för att skapa ordning i en miljö där kanske ungdomarna inte är beredda att lyssna så mycket på vuxna egentligen i allmänhet. Sen flyttade jag till Uppsala 2007 och jobbat här i 13 år. Också en skola som ligger i förorten i Uppsala, men är ju betydligt lugnare än den skola jag jobbat på tidigare. Så att jag fick ta med mig mina erfarenhet från Stockholm in i Uppsala och har utvecklat och förfinat mina metoder ännu mer då i klassrummet, och brinner ju jättemycket för det här med ledarskap i klassrummet och hur man når fram och bygger relationer med elever och så vidare. Och sen kan jag berätta att jag föreläser en hel del också om ledarskapet i klassrummet och skriver artiklar. Och jag tillsammans med skickliga Martin Karlberg, som ska presentera sig snart, skrivit en bok, handbok i klassrumsledarskap, som är ute nu då för Liber.
Ja, Martin,
tack så mycket.
Då går vi över till dig.
Ja, jag heter Martin Karlberg och jag är universitetslektor på Uppsala universitet vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag är utbildad grundskollärare och jag slutade jobba som lärare 2003. Sedan dess har jag doktorerat och sen har jag jobbat som lärare och forskare vid Uppsala universitet. Vid framförallt utbildningen av lärare. Och sen så har jag varit en sväng på Mälardalens högskola också. Och utbildat specialpedagoger.
Jag tänker att ni ska få berätta mer om den här boken alldeles strax. Men vi brukar, för att lära känna er lite bättre, så brukar vi be våra gäster berätta om sitt bästa och sitt värsta studieminne. Så Martin, om du börjar.
Ja. Mitt bästa och värsta studieminne. Om jag börjar med mitt värsta studieminne, så är det nog faktiskt när jag en gång fuskade och blev påkommen. Det var på högstadiet under tyskan. Jag hade missat eller glömt på något sätt att läsa på glosorna. Så att jag tjuvkikade på en kille som satt framför mig, och Rickard hette han. Han var något av en språkbegåvning, så att jag tänkte att det där är väl hur safe som helst. Grejen var väl att han hade också missat, så när han drog sina vilda chansningar så skrev jag av. Och ja, jag kan faktiskt säga att det är, så vitt jag vet, är det enda gången jag har fuskat på det där sättet på prov. Och Ja, det var nog en upplevelse jag inte tycker om. Det var tråkigt att fuska och det var för jävligt att åka fast. När det gäller mitt bästa studieminne så skulle jag nog säga att det faktiskt var när jag läste vetenskaplig metod och statistik på psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Jag läste ju inte till psykolog, men jag läste en kurs i vetenskaplig teori och statistik. Det var otroligt högt tempo, det var svårt, synnerligen lärorikt, och jag lärde mig jättemycket på kort tid. Och det var en fantastisk upplevelse faktiskt, att få lära sig jättemycket nytt på kort tid. Det blev en cool grej.
Ja, men sånt sätter sig också i den åldern, tror jag. Roligt att du tycker att statistik är liksom the prime time you had. Det har vi haft som värsta studieminne hos andra.
Ja, det är min tur nu.
Ja, nu är det din tur. Jag ser att du sitter och tänker.
Precis. Nej, men jag tänker väl, när jag började läsa in svenskämnet där, jag läste på distans och jobbade heltid, men då läste jag från mitt universitetet, fick åka upp med tåg ibland till Härnösand och var det nu var någonstans, och läsa en litteratur. Jag har alltid varit intresserad av litteratur och läst klassiska böcker och så vidare, men kanske inte haft det där umgänget. Jag spelade fotboll som sagt var, där man diskuterar Dostojevskij i omklädningsrummet. Det hände inte så ofta. Men då träffade jag alltså människor som jag kunde diskutera olika författare med i en sån miljö, liksom, med en skicklig lärare som ledde diskussionen. Och då kände jag mig att det här var mitt bästa studieminne. Det var jätteutvecklande för mig att prata med lite nya människor om ett väldigt stort intresse som jag hade. Sämsta studieminne, det finns väl en del stökiga lektioner man minns då, från högstadiet framförallt. Det var en lärare som lätt fick sammanbrott, vilket då i vissa i klassen utnyttjade, för då fick vi håltimme så att säga. Och det gillade jag inte. Jag var faktiskt ganska skötsam. Men då gick de ihop, exempelvis några klasskamrater, och sjöng sånger liksom under lektionstid. Så att, och när läraren skulle prata så sjöng de vidare sången. Till slut så började läraren gråta, så fick vi håltimme. Så att det är mitt sämsta studieminne. Men det är ju, tyvärr så är ju, tar sig barn och ungdomar friheter av olika anledningar ibland. Och jag vet, jag har ju inte gjort någon större analys av hur det ledde fram till det, men hon var inte särskilt omtyckt, men jag tyckte väldigt synd om henne. Så det var ett dåligt studieminne.
Ja, det låter förfärligt.
Ja, men hon repade sig sen och sen kom tillbaka till undervisningen igen nästa lektion. Men just det där sättet som klassen då hade för att slippa undervisning, det gillar jag inte.
Var det där du blev inspirerad att jobba med ledarskap?
Nej, jag hade ju faktiskt positiva erfarenheter som skapade intresse för ledarskap. Det var skickliga lärare som verkligen tog sig an, fångade upp elevernas intresse och så vidare, delade med sig av sin egen kunskap. Sådana lärare inspireras jag av, och även då som jag spelade fotboll, fotbollstränare som fick med sig lag, inspirerade mig. Så det är mest positiva händelser som har inspirerat mig till att bli lärare, inte några trauman direkt.
Det leder ju oss över till er bok. Berätta om den.
Ska du börja, Martin? Det ska jag börja. Ja, det är väl så här att jag var väldigt aktiv inom, blev väldigt aktiv i den skoldebatten runt 2015-2016 någonstans. Jag kommer på det där med att, eller jag kommer på tidigare att jag kan skriva hyfsat, men då fattade jag att folk tyckte att det jag skrev var ganska intressant och att jag hade ett språk som tilltalade många läsare, för att när jag väl fick in en text så läste jag den väldigt mycket, så fick jag nya frågor, och sen hamnade jag till slut i Rikspressen när jag skrev för Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, och fick ganska stort genomslag för de här artiklarna som handlade om skolan. Och framför allt när jag berörde frågor om ledarskapet i klassrummet och studiero, som är väldigt het potatis. Till skillnad från många andra debattörer så försökte jag hitta då ingångar till att lösa svårigheter i klassrummet istället för bara peka på svårigheter i klassrummet. och hur vi lärare kan så att säga skapa ett studieklimat som gör att eleverna uppför sig bättre. Till slut så fattade jag att fast jag skrev artiklar som jag tyckte själv var ganska uttömmande så kom det alltid fler frågor. Men hur gör man då då? Hur gör man då då? Till slut satte jag mig och började skriva en 30 eller 40 sidig text. Och det är klart ingen tidning tar in den. Den är ju alldeles för lång artikel. Så jag kontaktade Liber med en idé om att jag kan skriva en handbok i ledarskap här nu. För att det finns ett stort intresse för det och jag har en rad metoder. Och då var det nämligen så att Liber sa att är du disputerad då? Nej, det är jag ju inte. Det finns en väldigt skicklig forskare i Uppsala som heter Martin Karlberg som har forskat inom fältet. Om ni två kan slå era påsar ihop så blir det Dream Team, sa Liber. Och jag visste vem Martin var sen förut, för vi hade haft viss kontakt via Facebook och via någon mail, för vi har liksom uppskattat den andras arbete, men tanken att vi skulle skriva ihop var det liksom Liber som väckte. Men det var fullt naturligt när jag fick frågan. Och då ringde jag till Martin. Och jag minns att Martin var på semester och svarade. Ja, efter kanske en minut så hade Martin sagt ja till projektet. Och sen visade det sig att det var som att våra olika texter binds ihop så att säga, alltså min praktik och den teori och forskning som Martin tillförde på ett sånt sätt så att det blir lätt för lärare att ta till sig av metoderna och samtidigt få förankringen i forskningen. Så att jag är jätteglad att jag hamnade i det här samarbetet med Martin Karlberg. Nu får Martin fortsätta.
Ja, saken var ju den att Jonas hade väl skrivit säkert en 40-sidig text sådär. När han frågade mig så kunde ju skicka över den där texten. Men jag tror att redan innan jag hade läst texten så hade jag väl i praktiken tackat ja. Men när jag sen hade läst texten så tackade jag definitivt ja. För det som jag har varit intresserad av under de senare åren, det är just när det gäller ledarskap, det är att jobba med fortbildning av aktiva lärare. Alltså lärare som redan är utbildade. Och det han hade skrivit tyckte jag passade både bra för lärarstudenter och aktiva lärare. Och det var en väldigt fin ton i det här. Alltså, Jonas lyckades sammanfoga tydlighet med vad ska man säga, sympati och empati. Det var en fin och välsmakande kaka med ett rejält mått tydlighet, struktur och rutiner som är viktigt i ledarskap, men också några skopor med empati, omtanke, relationsskapande. Så att ja, det var inte svårt för mig att tacka ja till det där. Sen så har vi haft lite olika uppgifter i det här författandet, så att Jonas har skrivit själva det man kallar brödtexten då, och sen så har jag skrivit faktarutorna där jag sätter Jonas text i ett forskningssammanhang. Och sen så har det då blivit liksom lite givande och tagande, att han har haft lite synpunkter på vad jag har skrivit och vad jag inte har skrivit. Och jag har haft sådär lite synpunkter på vad han har skrivit. Så att det har varit jätteroligt så att skriva med någon som... ja, men det blev en bra synergieffekt. Det kan lätt bli när man annars ska redogöra för forskningen, så kan det lätt bli för trist och tråkigt. Och i den mån man tycker boken är trist och tråkig någonstans, så är det förmodligen där de bitar som jag har skrivit. Jonas bitar, de läser man gärna.
Vad fint att höra. Jag tänker, jag går ju själv en ämneslärarutbildning, så att det känns som att det här verkligen är relevant i vad jag håller på med. Och vi pratar mycket om att applicera, eller att kombinera teori och praktik. Skulle man kunna säga då att den här boken är konkreta exempel på sådana saker? Om det är en handbok?
Ja, alltså den är ju, hur ska man säga det här utan att låta skrytsam?
Man får
skryta. Den är konkretare än konkret. Den är extremt konkret, för att jag har läst många handböcker i ledarskap. Jag har ju gått lärarutbildning själv en gång i tiden. Och vi rörde oss liksom, vi närmade oss inte det exakta. Det vill säga, vad kan jag säga exakt i den här situationen? Hur kan jag göra exakt när en elev vägrar att ta av sig jackan, fast vi har en regel att ta av sig jackan? Och alla de svaren, eller försök till svaren, skriver jag om i de här metoderna. Och Martin då understödjer de metoderna med det beror, att alltså det beror på det här och så vidare, och forskningen säger det här. Men just att först skriva lite generellt, men sen verkligen gå ner i det exakta, det tycker jag är unikt med den här boken. För att i andra böcker om ledarskap så finns det oftast några bra, riktigt matnyttiga sidor med några modeller eller några exempel. Sen är det jättemycket som ligger på en lite för forskningsmässig nivå för min del i alla fall som lärare. Så jag vill ha mera hands-on tips. Och jag vet inte, jag har inte räknat till många sådana tips i den här boken, men det är ju säkert 50-60 stycken minst, kanske mer. Så att, och det skiljer sig från de andra böckerna som jag har läst i ledarskap.
Kan ni komma med något exempel på tips då?
Ja, det beror på vad vi har för situation. Men om vi tar exemplet med jackan. Det finns ju trivselregler på skolor att man kanske inte ska ytterkläder i klassrummet. Och då har man ju om man är väldigt stridbar de här första tillfällena med en grupp elever som man inte har träffat, så är det ganska roligt för en elev att försöka utmana och trotsa dig som lärare och sitta och behålla jackan på. För vi har ju inte, vad ska vi göra då? Ska vi slita av dem jackan, eller ska vi rent av kasta ut dem, eller ska vi avvisa dem? Och väljer de inte gå iväg, ska vi då släpa ut dem? Så där hamnar man ju i en situation där man måste vara tydlig och konkret. Exempelvis, jag skulle vilja att alla tar av sig jackan, man riktar sig till alla. De flesta tar ändå av sig jackan. Och sen är det någon som trotsar dig, du kör ändå igång undervisningen. Trots att du ser att någon inte sitter med jackan. När du väl satt igång, då går du fram i lugn och ro. Jo, vi har de här trivselreglerna på skolan och med jackan liksom. Och man får tycka vad man vill om trivselreglerna med de reglerna vi har. Beror det på att du fryser eller vad beror det på? Att man verkligen sätter sig in i eleven. Man utgår från att eleven inte trotsar dig. Man utgår från att eleven av praktiska skäl behåller jackan på. Även om den egentligen försöker trotsa dig, så blir det en avväpnande situation. Du är trevlig, du är vänlig. Eleven kanske säger jag fryser, och då får man säga jag förstår att du fryser, men vi har de här reglerna, nästa gång får du ta med dig en tjockare tröja, men nu ska jag vilja att du hängde av dig jackan. Och du säger det fortfarande utanför strålkastarljuset. Man behöver heller inte stå kvar och vänta ut eleven i det sammanhanget, utan du kan gå därifrån när du har sagt den här, och fortsätta den undervisning. Och så att säga, ge eleven ett visst andrum att ta av sig jackan. För står du kvar där, då kan det bli en slags tuppfäktning som du inte kan vinna. Och du förlorar dyrbar undervisningstid. Så att säga till och förvänta sig att eleven ska ta av sig jackan, gå tillbaka. Skulle den återigen sitta med jackan, då blir det en liten hand på axeln. Och är det någonting vi ska prata om efteråt? Är det något särskilt du försöker utmana mig? Är det någonting vi kan lösa, du och jag? Utan att det blir en utmaning så har man haft en trevlig ton och trevlig diskussion om det här. Gång nummer två så kommer det här gå betydligt lättare, men du kanske inte vinner den här matchen gång nummer ett. Vi måste tänka lite långsiktigt som lärare. Och genom en trevlig ton och saklig och strukturerad och så vidare, så når vi fram till de här eleverna som kanske hade skapat värsta matcherna annars mot oss och tagit 20 minuter av undervisningstiden genom att sitta trots oss med en jacka. Så att det är en av de här metoderna som jag förespråkar och som Martin då understöder.
Jag tycker ett par av de viktigaste tips vi tar upp i boken, det handlar ju om lektionsstarten till exempel, hur man gör när man tar emot eleverna i klassrummet för att sätta en agenda eller visa för eleverna att man är den som styr i klassrummen, men att man har för avsikt att göra det på ett trevligt sätt. Och då beskriver vi faktiskt forskning som och ger exempel på hur man kan agera när man tar emot eleverna i klassrumsdörren. Andra sådana viktiga tips som finns i boken tycker jag rör det här om hur man arbetar med lärandemål och hur man uttrycker förväntningar på elever på ett tydligt men trevligt sätt. Och hur man följer upp det också utan att skapa konfliktfyllda situationer.
Ja, egentligen kryllar ju hela boken av exempel vi skulle kunna gå igenom här. Och, det är kapitlet om relationer som är ganska långt relationsskapande. Det är ju intressant ur den aspekten att de relationerna som vi knyter till eleverna, de som vi har med i boken, det handlar om klassrumssituationer i stort sett. Allting. Sen handlar det visst i anslutning till lektion och så vidare, så kan vi knyta relation till eleverna. Men vi förväntar oss inte att lärare ska hinna med och springa ut på fritidsgård och raster, om vi inte har då rastvakt såklart. Men att leta upp elever för att bygga relation. För den tiden, det är inte realistiskt att vi lärare ska hinna med och springa ut och spela pingis varje rast och bygga på det sättet. Utan genom att vara genuint intresserad av en elevs kunskapsutveckling och verkligen man visar att man brinner för det de gör och man är där för att lotsa dem vidare till en bättre kunskapsnivå, då känner de att det blir ett team. Och genom den, på det sättet bygger vi relation med eleverna. Och det tycker jag är lite unikt för vår bok också, för i andra relationskapitel som jag har läst i andra böcker så handlar det mycket andra om det här med relationsskapande på raster kanske och prata fritidsintressen och sådana saker. Utan det här är på professionella planet som vår bok handlar om.
Mm, väldigt intressant. Jag tänker också att det här att relationer också handlar om att vara närvarande och att man ska vara på något sätt ha en gemensam förståelse och vara på samma plan. Och i ja, var är du på väg nu? Nu är jag på väg mot community of inquiry. Alltså att skapa en närvaro hos alla i rummet, både socialt, kognitivt och från lärarens håll. Och vi är ju väldigt speciella tider nu där både universiteten och många gymnasieskolor bedriver undervisning via Zoom. Hur tänker ni kring att så här, skapa en sån närvaro kognitivt, socialt och lärarelev eller lärarstudentrelationen just över digitala plattformar?
Det kan väl du ta, Martin. Martin, du som har bedrivit undervisning på det här sättet.
Ja, men jag har ju bedrivit distansundervisning sedan 2014 och dessutom parallellt har jag bedrivit undervisning i klassrummen och ofta samma kurs parallellt på distans och i klassrummet. Och det går inte att komma ifrån att det är svårare att skapa närvaro och relation på distans. Och det kräver verkligen att man engagerar sig i att skapa relation när man undervisar på distans. Och man kan liksom inte räkna med att den infinner sig av sig själv. Liksom. Sen är det också olika hur studenter och elever reagerar på distansundervisning. En del har ju lättare helt klart att klara av det. För enstaka elever kan det rent av vara så att det är fördelaktigt att få undervisning på distans. För de allra flesta så blir det sannolikt något sämre. Jag vet, jag har pratat med elever som har tagit del av distansundervisning på gymnasiet. Elever som är synnerligen engagerade och ambitiösa. Och de fick ju sina studier fungera väldigt bra inledningsvis. Däremot när den här pandemin fortsatte, så deras motivation att hålla studietakten, den minskade gradvis. Jag tror att det är svårare att skapa engagemang, det är svårare att skapa relation. Jag tror att en del lärare gör ett helt fantastiskt jobb, men jag tror att många lärare tycker att det är en väldigt utmanande situation.
Absolut. Har du någon så här något direkt något konkret tips som du vill förmedla där ute?
Ja. Att man faktiskt när man ska undervisa på distans, att man under varje lektion tänker hur ska jag visa engagemang under den här lektionen, hur ska jag bygga relation under den här lektionen. Just när man håller på med gymnasieelever och studenter på universitet och högskolor, så kommer man ju långt med det som Jonas beskrev för en stund sedan. Det vill säga att man visar ett genuint engagemang i deras studier. Och givetvis om dem som människor också. Men att man behöver inte avsätta 10 minuter åt att snacka om fotboll eller vad det nu är som man tror är relationsskapande. Utan man kan faktiskt skapa relation med elever och studenter. Exempelvis genom att när de frågar så säger man: det är en jättebra fråga, jag är hemskt ledsen. Jag har inte förberett det, jag har missat det. Men vet du vad, jag skickar ut det där till er direkt i eftermiddag. För det är jätteviktigt att vi har det. Tack så mycket. Men alltså att man tar deras frågor på stort allvar. Visar att man uppskattar att man kommunicerar med dem. Och sen att man verkligen gör allt för att underlätta deras studier. Och det i sig, alltså att man visar omsorg om dem och deras studier, det bygger relationer. Och det kan, jag tror att det kan rent av bli kontraproduktivt ifall man med äldre elever och vuxna elever och studenter avsätter tid till att snacka fotboll eller vad det nu är. Den typen av relationsskapande, den har nog sin plats snarare kanske på låg- och mellanstadier där man ofta kanske har tid. Man har samma klass både före och efter rasten, så att man dröjer sig kvar i klassrummet och pratar med några. Eller några kommer tidigt in från rasten så man kan prata med några. Men den situationen har man ju sällan när man jobbar med äldre barn eller ungdomar. Mm. Och då är det engagemang och omsorg om deras studier framförallt som... Ja, tänkte du tillägga någonting där, Jonas? Du...
Nej, men det är som du säger, det blir yngre åldrar också när man har kanske rastvakt inlagt i sitt schema. Att man är ute på rasten och sysselsätter eleverna och kan då prata om lite annat. Men man ska liksom vara väldigt... Noga med att påpeka att det är inte det här med att vara kompis med eleverna som är att bygga relation. För det är det som många då debattörer gör sig lite spetsfundiga över. Att man ska bli polare liksom, man ska snacka dit och datten. Det är inte det. Grunden till att bygga relationer är det professionella som vi lär och gör i undervisningen. Sen kan vi självklart tillskjuta lite grann en hand på axeln, fråga hur läget är och så vidare. Visa empati och sympati. Men grunden är att vi inte intresserar oss för det de gör där och att de känner vinsten av att...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, dig som lärare, just dig, att vinsten, du kommer att lotsa dem framåt både i livet och i skolan, och du är ett team med dem. Om du gör ett bra jobb så blir jag bra och tvärtom. Det är det som skapar en relation.
Mm. Och ska man sen verkligen gräva lite i det här, så finns det ju forskning som visar att olika elever givetvis har olika behov. Och då finns det ju forskning som visar att elever som kommer från hem, elever och studenter som kommer från hem med studievana, alltså man har föräldrar som har studerat på universitet och högskola till exempel, och elever, och särskilt när samma elever då presterar ganska väl i skolan, de är väldigt måna om att få så att säga, omsorg via studier. Det som Jonas och både Jonas och jag har beskrivit. Däremot när det gäller yngre elever och elever som kommer från hem där man inte har någon direkt studievana, och elever som presterar lite sämre, de brukar, ja, men givetvis behöver de stöd i att utvecklas rent skolmässigt eller ämnesmässigt, men de behöver oftare mer omsorg. Och sen finns det givetvis individer där det här inte stämmer, men liksom på gruppnivå så verkar det vara som så att elever i mer utsatta situationer behöver mer omsorg. Och ja, nu när jag uttrycker det på det sättet så tänker jag så här, vem fan fick forskningspengar för att titta på det? För det kan vem som helst lista ut. Men så är det i alla fall.
Ja, jag tänker också att det kanske finns något viktigt i att kunna vara personlig utan att nödvändigtvis vara privat. Och att relationen inte behöver vara privat, utan, men man kan vara personlig även fast man är lärare, utan att det kliver över den där gränsen.
Ja, men det har vi med också i vårt kapitel som handlar om trovärdighet. Det är ju så att man kan ju berätta om sin bakgrund, så att säga. Vad man har jobbat med, sysslat med, vad man har bott och så vidare. Det skapar bara flera lager i en människa. Alltså det visar att man har gjort mer innan man står här framför eleverna. Det är bra för din trovärdighet. Så behöver du inte bli privat och berätta vad du gjorde i helgen. Eller att du tog ett glas vin på lördagskväll och så vidare. Det är lite de sakerna som är relevanta. Även fast det är lite snaskigt och kul för vissa elever. Men man ska inte släppa in dem i den sfären. Men däremot bjuda lite grann på din bakgrund och vad du har gjort och varit med om. Har du varit ute och rest någonting och så vidare.
Mm.
Och sen också skapar det trovärdighet, en personlig känsla. Om de ställer en fråga som är lite perifer, som kanske inte har med exakt det här momentet att göra just nu. För barn och ungdomar fungerar så att ibland får de en tanke på huvudet och ställer en fråga. Och då kan man som lärare välja att ignorera frågan och säga att det är inte med saken att göra, det tar vi inte nu. Eller så kan man bemöta frågan i stunden. Vet du vad? Det där var en intressant fråga. Och sen kan man ge ett litet svar på den, ett personligt svar. Och sen fortsätter man med undervisningen. För då känner eleven att det finns en person där bakom som snappade upp något, som gav tillbaka av lite livskunskap. Och sen är vi tillbaka på banan. Och de där sakerna skapar en trovärdighet hos det som lärare, som gör att de lyssnar ännu mer på det sen framgent. Det är jag helt säker på.
Men är det liksom detsamma som krävs? Jag tänker, ja, men som ni var inne på, att alla elever är ju olika. Alltså är det de samma sakerna som skapar trovärdighet för alla liksom?
Så kan du, Martin kan svara på det sen.
Ja,
det
är
gör det, Martin.
Jag kan säga att jag skulle säga att trovärdighet skulle man kunna dela in i några teman, så att säga. Och det ena har ju med ämneskunskap att göra. Alltså att man har någon slags stabil plattform att stå på när det gäller ämneskunskap. Och det spelar ingen roll om det är på högstadiet eller om det är i årskurs 1. Utan jag menar, ska man berätta om så här års, kanske man ska då prata om hösten och vilka djur ser vi nu och så flyttfåglar, och så kan man inte ens vilka årstider det är. Jag menar, då tappar man i trovärdighet, eller hur? Och om man inte kan skillnaden mellan barrträd och lövträd, så kommer det också bli besvärligt för en lågstadielärare. Så att oavsett stadie så behöver man ämneskunskaper för att vara trovärdig. Men sen så behöver man dessutom då vissa personliga egenskaper. Som att man är trygg och pålitlig. Att man står för sina löften. Alltså, det här är traditionellt mellanmänskligt bara, men att man står för sina löften, att man inte lovar mer än vad man kan hålla, att man ställer upp och gör sitt bästa, att man verkligen försöker att lära eleverna det de vill lära sig och det de behöver lära sig. Och kanske också att man har, ja, man brukar prata om humor, men att man i alla fall visar att det finns en människa bakom lärarkavajen. Och sen slutligen att man har vanligt hyfs i förhållande till eleverna. Och om man gör fel så erkänner man, men vet ni vad, nu tänkte jag helt galet här. Eller, nu måste jag verkligen be om ursäkt. Jag tog inte på det här på tillräckligt stort allvar. Så att nu ska jag, men berätta en gång till så ska jag verkligen göra mitt bästa för att förstå vad du menar. Och det har med engagemang och trovärdighet att göra, skulle jag säga. Men det är flera olika teman. Det är liksom att man ska vara personlig och varm. Man ska ha ämneskunskap. Och sen så ska man samtidigt på något sätt vara en vuxen i rummet som genom sitt agerande visar förväntat beteende även hos eleverna.
Mm. Jag har ju hört folk tala om ledaregenskaper. Krävs det att man har det eller kan alla bli bra ledare?
Och det här tar ju mig in på min nästa fundering. Men svara på det först så kan jag fråga vidare sen.
Börjar du, Jonas, vad säger du?
Ja, men det är ju en klassisk åsikt bland många att det handlar om talang och så vidare. Jag skulle aldrig kunna bli lärare för att jag har så dåligt tålamod och så vidare. Och oj vad ni lärare är duktiga för att ingen kan orka med det ni gör och så vidare. Men vi vill ju hävda genom vår bok att det går systematiskt att öva upp sina ledarskapsförmågor. Det är väl så att många redan i de yngre åren, alltså som barn och ungdom, har liksom lättare för att leda andra. Alltså organisera lekar, organisera femkamper och så vidare. När man upp i åren sen börjar bli, att det blir naturligt steg att bli lärare och tränare. Visst. Och då har man kanske en vana att stå framför elever redan när man börjar jobba och så vidare. Att man har ett visst försprång helt enkelt. Men genom att systematiskt strukturerat följa liksom de här råden som man kan exempelvis få genom vår bok och förstå varför det fungerar och så vidare, så kan alla bli en bättre ledare. Sen att alla blir lika bra, det kan man ju inte säga att man kan bli kanske, men man kan verkligen utveckla sitt ledarskap så att man blir tillräckligt bra för att utföra det man är där för, det vill säga undervisa och lära ungdomar och barn saker och ting.
Mm. Mm. Jag skulle säga att det är ungefär som att vara en lärare är en uppsättning, om man ska reducera, jag vet inte, det kanske är fult, men man skulle kunna reducera en lärare till en uppsättning färdigheter, och på samma sätt som en fotbollsspelare är en uppsättning färdigheter eller en violinist, va? Och man har olika fallenhet. De allra flesta kan ju lära sig spela fiol lite grann eller hjälpligt, eller hur? Och håller man på med det 200 dagar om året som lärare gör, så blir man ju rätt duktig. Och sen är livet tyvärr då så orättvist så att en del blir ju fantastiska virtuoser och andra blir bara hyggliga violinister. Och så är det med ledarskap också, att en del föds med eller de har en enastående talang. Andra, de behöver öva. Men jag skulle säga att det är ytterst, ytterst få som inte med god övning och stöd kan bedriva ledarskap i klassrummet. Men det kan ju ta längre tid, eller det tar ju längre tid för en del.
Ja, och det här med talang ska man inte heller, vad ska man säga, överskatta, för det är långt ifrån tillräckligt att ha talang för att ställa sig framför 25 stycken elever i ett klassrum. Utan det är så, och man kanske kan få lektionen att funka just där och då, men så har man inget långsiktigt tänk och så vidare med gruppdynamik. Så att talang räcker är ju en bra start, men sen måste man sätta sig ner och göra grovjobbet och lära sig didaktiken och lära sig metodiken och så vidare.
Det är en vanlig saying i dans att hard work beats talent if talent doesn't work hard. Och det ligger något i det. Men det här om att det är färdigheter som en individ kan öva upp, då bygger det också på ett perspektiv om att en ledare är en person som utövar ledarskap över andra människor. Men det går också att se på ledarskap som någonting som ges till en person genom att välja att följa. Och att då liksom studenterna ger det förtroendet till ledaren eller läraren i det här fallet.
Mm.
Sen kan man ju också se på ledarskap som någonting som händer mellan människor. Och för ledarskap sker ju hela tiden. Det är därför vi lyckas göra saker tillsammans som människor. Utan att någon är uttalat ledare. Är det någonting som ni tar upp i er bok? Eller hur förhåller ni er till de sakerna?
Oh, men alltså, det här med att det är samarbete mellan elever och lärare, det tar vi upp mycket. Alltså det här med att vi modellerar och gör uppgifter tillsammans och bildar en stor tänkande hjärna. Det ligger ju otroligt högt upp i Hattie's Effect-studier, som Martin såklart vet mer om. Men de här klassrumsdiskussionerna skapar en vi-känsla. Vi drar åt samma mål. Vi är inne i det här tillsammans och så vidare. Det skapar en känsla av att de vill följa en som ledare. Och den andra aspekten du nämnde är att vi får dem att acceptera oss som ledare. Egentligen, alltså, den här bokens grundinställning är ju det här egentligen att hade det varit så lätt som att straffa bort allt dåligt beteende, då hade man väl gjort det. Det går inte att straffa bort, alltså i dagens skola, att straffa bort allting. Därför att de eleverna som mest av allt behöver struktur, tydligt och så vidare, de är trötta på straff i sitt liv överhuvudtaget. De straffas bort överallt. Kanske av föräldrar, av poliser, kanske de har hamnat i konflikt med att få straff och så vidare. Det biter inte med en person till som kommer att straffa till sig makt över det. De är trött på det utövandet. Så hela boken har den här sympatiska inställningen att hur ska vi göra genom struktur, tydlighet och värme, göra så att vi accepteras som ledare av alla elever. Och det är ingen quick fix på några dagar, men vi kan ge oss tusan på att på sikt så kommer de här metoderna att bära frukt på de mest, vad ska man säga, misstänksamma eleverna, som är misstänksamma mot vuxenvärlden. För att jag sitter ju inne på den erfarenheten från de här 7 åren i den här utsatta skolan och sen 13 år till jag har fått använda de här kunskaperna. Så att helt klart att det här med samarbete och att så att säga få dem att vilja följa det. De två aspekterna är ju klart viktigare genomsyra vår bok mer än den första. Att vi ska på något sätt tvinga dem till lydnad.
Mm.
Hur säger du, Martin?
Jag tänker på ledare som den som går först. Men man är ju bara ledare, man går först och, typ så här, och lockar och entusiasmerar och inspirerar folk att följa med. Men man är ju inte ledare om ingen följer efter. Så därför måste man vara en empatisk, entusiasmerande och duktig ledare som gör att folk frivilligt väljer att följa med. Och det tycker jag framkommer väldigt bra. Alltså det är ett bra tema i den här boken. Det är ju vad man skulle kunna kalla för en auktoritativ ledarstil som framträder i den här boken. Det är inte en låt gå ledare. Men det är inte heller en auktoritär ledare. Utan det här är den ledare som framträder i boken är en ledare som vet om att den har makt. Och som hanterar den här makten på ett delikat sätt. För det går inte att komma ifrån att en lärare genom sitt ledarskap utövar makt. Och det kan ju vara ett jättebra verktyg. Men som sagt, ska man leda elever framgångsrikt oavsett ålder så ska man gå först och entusiasmera och locka. Man ska inte gå bakom och piska.
Nej.
Jag tänker att eller gränserna på något sätt suddas ut mer på universitetet. Eftersom studenten har mer ansvar från början och är där av egen vilja och så vidare. Men vad tycker ni att studenter på universitetet ska förvänta sig av sina lärare trots det, för att de har ju den här makten. Mm. Hur, även om man kanske är mer samma ålder, man kanske har liksom liknande livserfarenheter och så vidare. Men läraren och kursledaren eller vem du nu är, har ju fortfarande den här makten.
Hur skiljer ledarrollen sig liksom mellan högre utbildning och grundskola?
Jag skulle säga att i den bästa av världar så är ledarskap, så är inte skillnaden i ledarskap så stor. För att om man ska undervisa på universitet och högskola så kan man inte använda den auktoritära ledarstilen. Det funkar liksom inte. Då kommer allt ifrån 21-åringar till 45-åringar titta på dig som att du vore en idiot. Liksom. Och det är egentligen det beteende som du förtjänar att få från elever som är 7 år också, eller hur? Utan om man då tänker på vad det finns för skillnader, så är det kanske som så att studenter kan kräva mer, de är mer medvetna om vad de kan efterfråga. Så att på sätt och vis behöver du inte ta lika stort ansvar när du undervisar vuxna människor. För att du kan räkna med att glömmer du någonting så kommer de att fråga dig och ställa dig till svars. Däremot när du har yngre elever, då har du ett betydligt större ansvar för helheten. För att är man 7, 8, 9 år så vet man inte riktigt vad man kan förvänta sig och vilka rättigheter man har och vilket stöd man borde kunna få och så vidare. Så det är väl omsorgsbiten i ledarskapet som skiljer sig. Däremot så hur man bemöter människor, alltså respektfullt, tydligt, med omsorg och värme. Det är klart det ser olika ut. Man uttrycker inte omsorg och värme på samma sak när det är en 25-åring som när det är en 5-åring. Men principerna är de samma.
Ja, men jag kan fylla på lite grann där. Att med barn och ungdomar som jag då undervisar i grundskolan. Där måste man ju förutse svårigheter eller ordningsproblem på ett helt annat sätt än vad man gör med vuxna människor. Det vill säga, vart kan det bli oroligt och varför uppstår oro måste man analysera i mycket högre omfattning bland de yngre. För att sätts inte gränser i grundskolan, då tar sig eleverna friheter de inte skulle göra annars. De beter sig sämre än vad de gör hemma eller vad de gör på andra lektioner kanske. För att de ges möjligheter till det. Det frodas ett klimat där de kan bete sig illa, och tyvärr så fungerar då klassdynamiken på det sättet att tillåts eleverna missköta sig. Tyvärr så gör många yngre elever det. Så är det tyvärr, så är det bara. Mm. Medan man kanske då, Martin, när man har 25-åringar kanske man inte behöver vara lika förutsägande vad gäller ordningsproblem.
Nej, det har du helt rätt i. Det är ju trots allt en stor skillnad.
Ja.
Alltså, man kan väl säga som så att egentligen ju äldre individer man undervisar, desto större nytta har man av att andra lärare och ledare har arbetat med de här individerna i åratal innan. Så klart, har man en 25-åring framför sig som är en alldeles utmärkt student som är vetgirig, skötsam och så vidare, så är det resultatet av den individens utveckling och alla de pedagoger och andra människor som den där individen har mött under vägen dit.
Ja.
Så att, och så är det ju när man jobbar på lågstadiet också, vilket jag har gjort. Att man kanske ibland man skickar en tacksamhetens tanke till de förskollärare som faktiskt har gjort att eleverna fungerar oftast väldigt bra i skolan. Och det... Ja. Mm. Vet inte vart jag ville komma med det riktigt.
Du var klar där med det. Det var bra.
Jag var nog klar där med det.
Hur sårbar är lärarens ledarroll, skulle ni säga?
Ja, men alltså... Vi har inte med oss det här självklara ledarskapet längre från föräldrahåll. Utan läraryrkets status är inte skyhögt. Det har blivit lite bättre under senare år igen. Men det är fortfarande mycket, mycket kvar att hämta från om du går tillbaka till exempelvis 90-talet. Så att vi måste så att säga bevisa oss för eleverna att vi är deras ledare och att vi har vår kunskap på ett helt annat sätt än förut. Så att det är klart att nu, när eleverna kommer in med den inställningen att nu ska vi så där, ska se vad du kan ge oss då. Och morsan och farsan har sagt det här om lärare. Det är inte så svårt att komma in på lärarutbildningen, eller hur? Då är vi ganska sårbara om vi visar upp luckor i vår kunskap eller i vår didaktik och metodik. Så då blir det som att man infriar lågt ställda förväntningar. Så vi har ett svårare läge idag än vi hade på 90-talet.
Mm. Jag kan bara hålla med. Och jag tänker att det är lite som ni var inne på tidigare, jag tror det var du Sara som sa det, att som lärare måste man förtjäna sitt ledarskap. Och det, jag tycker att det låter kanske
hårt.
Ja, det låter hårt, men det är fasen så. Man måste alltså förtjäna sitt ledarskap typ varje dag, typ varje lektion. Och sen finns det ju då, jag skulle säga att det finns någon slags kurva att du kan kosta på dig att vara en sämre lärare oftare på lågstadiet. Och sen så blir det svårare att kosta på sig det på högstadiet. Och sen någonstans därefter blir det lättare igen. Så har du att göra med 7 eller 27-åringar så kan du kosta på dig att vara en dålig ledare ibland. Men det kan du inte kosta på dig på samma sätt om du håller på med 14-åringar. För att, ja, och det har ju att göra med hur elever är när de är typ 14.
Mm. Jag reflekterar mycket kring, för jag tror också på struktur och regler. För att det är lika med trygghet. Man vet vad man ska förvänta sig. Det finns en tydlighet då. Men det är en väldigt balansgång ibland när struktur och regler också blir förtryck. Eller kan upplevas så. Speciellt om det är den erfarenheten som individer bär med sig sen innan. Och hur man skapar en miljö i sitt klassrum där det är en gemensam förståelse och förväntan som går åt båda hållen. Liksom. Så det är väldigt intressant att höra era tankar.
Jag skulle säga att rutiner och struktur, precis som du säger, bidrar till att skapa trygghet. Och det förbättrar möjligheterna till god studiero och skolprestationer. Och dessutom välmående hos eleverna. Men strukturer och rutiner som man inte förankrar hos eleverna och där eleverna inte förstår varför man ska ha strukturer och rutiner, det kan ju bli som förtryck ifall argumentet varför ska vi göra på det här sättet alltid bemöts för att jag säger det, då ja visst, då är det ju någon form av osunt maktförhållande som man skulle kunna uttrycka som förtryck. Men om man förklarar för eleverna oavsett ålder, oavsett ifall det är på lågstadiet eller om det är på universitetet, att vi måste tyvärr göra på det här sättet för att få det här att funka, så gör vi så här. Och det gör vi varje dag. Vad tycker ni om det? Har ni någon bättre idé? Då brukar det funka.
Nej, för där tycker ju vissa då som kanske inte jobbar i skolan att eleverna måste ta med tusan skärpa sig och lärarens ord ska ju vara lag, och säger ni till att det är en regel då ska de ju följa den oavsett vad och så vidare. För att vi som jobbar i skolan, vi vet att det där sättet att det kommer att skapa mera konflikter och skapa friktion än vad de kan föreställa sig. De tror att det bara är ett trollslag, att alla ska helt plötsligt lyssna på allting varje lärare i Sverige säger genom att de ska skärpa sig. Genom att en ingång bara till att resonera kring eleverna kring det här och förankra tillsammans. Och sen sitter reglerna som berget såklart. Men då har du gett dem en möjlighet att reflektera över dem. Då har du ju med dem sen och kan hänvisa det. Men det var det vi kom överens om förut. Sen gäller det att vara konsekvent som lärare såklart och följa de reglerna som vi har satt upp tillsammans. Men det är en annan sak.
Alltså grejen är regelefterföljnad oavsett ålder. Så följer du ju bara regler om du förstår varför. Och antingen att du drivs av, så att säga, du har en ambition att leva i samförstånd med andra, att det ska funka bra, eller att du är rädd för konsekvenser, alltså negativa konsekvenser. Det är ju det som är att vi följer regler. Och det roliga är att de som säger så här, vad fan, läraren måste peka med hela handen och nu får eleverna skärpa sig och följa reglerna i skolan. Det är ju precis samma personer många gånger som jag gissar kör lite för fort ibland, kanske inte alltid riktigt tar upp allting i sin deklaration och så vidare. De följer inte heller reglerna, men de förväntar sig att man ska följa reglerna bara för att man går i skolan liksom, för att det gjorde de. Annars fick de typ så här stå i skambrån eller någonting, men alla följer dem, alltså man följer de regler som man förstår sig på och där man ser mening med reglerna. Och det gäller stor som liten, och det är nästan så komiskt att höra, tycker jag. Liksom folk så här, tar till brösttoner och säger att nu ska lärare peka med handen och eleverna ska följa reglerna, annars så. Annars ska de ut.
Ja, ska bort från klassen i ett annat sammanhang.
Ja, och det roliga är då, eller det är riktigt tråkigt, att ja, men en del av det skulle ju då, jag menar, vi är nog rörande eniga, Jonas och jag, om att vi ska inte ha stök i klassrummen.
Nej.
Men det är inte samma sak som att man ska kasta ut elever i tid och otid. Lugn och arbetsro skapar man genom att skapa förutsättningar för lugn och arbetsro, inte genom att kasta ut elever som inte sköter sig. Vi förespråkar en mer proaktiv ledarstil där man ingriper innan svårigheterna har uppstått, snarare än att man kastar ut elever när de har uppstått.
Jag tänker att det blir ett väldigt svårt etiskt dilemma också, att kasta ut de elever som har misskött sig då. För att det sänder också ett väldigt tydligt budskap om att du har inte rätt till det här. Eller du får inte, du är inte värdig det här när vi bedriver en, eller det står i stadgarna för skolan att det inte är så det ska bedrivas. Och att alla, ja, men, har rätt till likvärdig utbildning.
Mm. Vi har ju skolplikt i Sverige, men vi har ju också, jag vet inte vad man kallar det, typ skolrätt eller undervisningsrätt. Så eleverna har ju faktiskt rätt att få ta del av undervisningen. Och det får man ju vara medveten om, att om man slänger ut elever i klassrummet så har man ju för det första tillsynsskyldighet, och sen så har man ju skyldighet att se till att de får undervisning ändå. Sen är inte jag, alltså jag är inte motståndare till att lärare har möjligheten att lyfta ut elever från klassrummet som trots goda förutsättningar och upprepade uppmaningar stör undervisningen eller på andra sätt hotar sin eller andras hälsa. Liksom. Då ska man ju bort från undervisningen. En del säger så här att lärare måste ha mer och starkare verktyg när det gäller att ingripa. Men jag skulle säga att vi behöver inte det. Vi har redan de verktyg vi behöver. Det vi måste bli duktiga på är att skapa förutsättningar så att vi inte behöver använda de skarpaste verktygen för ofta, för då kommer de att tappa i effekt.
Nej, och vi har ju som sagt var ett kapitel där det handlar om du utmanas av en elev framför gruppen. Alla de andra kapitlen är ju för att undvika, alltså att tydligledarskap gör så att du undviker hamna i konflikter, så att du undviker att avlägsna elever. Ja, utan att framstå för allt för skrytsam kan jag säga att ja, det måste säkert ha varit en 12-13 år sedan jag avvisade en elev från klassrummet. Jag har blivit bättre och bättre med åren. Första 6-7 åren, ja, då avvisade jag elever oftare. Men det kommer med rutinen, med erfarenheten att jag har ofta då, när det kommer till situationen att jag avvisat elev, har jag oftast agerat osmidigt någonstans. Och det är jäkligt trist för en lärare att gå tillbaka till sig själv och inse att tusan också, jag kunde ha gjort någonting annat. Det är inte bara elevens fel i det här fallet. Jag var lite väl aggressiv i min ton tillbaka där. Hade jag kunnat ha gjort på annat sätt. Men det är ett ständigt lärande. Och till slut så tog jag mig framåt. Och jag kan inte riktigt föreställa en situation just nu. Det skulle vara kanske en ny elev i så fall som kommer in och försöker utmana mig då, som jag inte har haft under längre tid. Men varför jag skulle avvisa en elev. Men visst finns det undantag, och man måste respektera att det finns förekommer situationer där en elev verkligen helt alltså, bryter mot lagar, förordningar, regler och så vidare. Och då måste det såklart avlägsna eleven. Men jag anser att det sker kanske lite för lättvindigt ibland på vissa håll och kanter, att man har det som ett verktyg att skicka ut dem och hamna någon annanstans. Och de, var de är spelar ingen roll, bara de inte här inne. Och det är ett kortsiktigt tänk. Det är bättre att skapa förutsättningar för eleverna att vara kvar i klassrummet.
Vi ska börja runda av alldeles här, men jag tänkte vi skulle sluta med något konstruktivt. Så vi har ju säkert en del lärarstudenter som lyssnar på den här podden. Om ni ska ge dem era bästa coronatips för att bli bra lärare nu också på distans.
Nej, Martin, ska vi skryta och säga att de ska titta i vår bok kanske?
Eller hur? Läs boken.
Vad ska man säga? Under just corona, liksom, jag vet inte vad jag ska svara just där. Men det, förutom att man tar till sig av god litteratur. Men om man är nyfiken på yrket och verkligen adaptiv och tar åt sig, tar till sig av det man har fått med sig från praktikperioder. Man frågar de som är utbildade i ledarskap och så vidare. Att man låter sin vetgirighet föra en vidare till nya kunskaper. Det är väl så jag utvecklade det som mest av allt. Genom att jag verkligen ville liksom få reda på hur jag skulle ta mig fram och navigera fram här nu de här tuffare åren som jag hade i början. God litteratur och var nyfiken och ställ de här frågorna du verkligen grunnar över till någon person med stor kompetens.
Mm. Jag är nog inne lite på samma spår när det gäller tips till sådana som börjar och undervisa nu under de här coronaförhållandena. Om man nu börjar, oavsett om det handlar om distansundervisning, om man är ämneslärare så kan det bli aktuellt om man till exempel undervisar på gymnasium som har stängt. Eller bara att man jobbar som vanlig lärare. Hur som helst så är rådet detsamma, och det är att man inser att lärarjobbet faktiskt inte är det ensam yrke som det kanske ibland utmålas som. Att man försöker att hitta nätverk, man försöker hitta kollegor som man kan utvecklas tillsammans med, där man kan be att få synpunkter och råd, och man kan delta under varandras lektioner för att få goda exempel på hur man kan undervisa och leda. Jag hade en helt fantastisk kollega när jag började jobba 95. Ingrid hette hon. Hon heter det fortfarande. Och jag hoppas alla kan skaffa sig en Ingrid helt enkelt. Mm. Det är mitt bästa tips. Skaffa en Ingrid.
Mm. Det var fint.
Det var fint.
Det var bra avslut.
Ja, ska vi avsluta med det? För det var fint. Hörni, tack så jättemycket för det här samtalet. Det har varit superintressant.
Tack så mycket.
Tack själv.
Fint
tack
att prata med er.
Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman
och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brannes. Och följ oss gärna på Instagram.
Har du frågor eller tips så kan du mejla till plugg26plus@studietid.se.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.